flasha.
Om det inte vore så att de släppte StarCraft 2 så hade förmodligen Piratpartiet vunnit det här valet. Det var egentligen denna skämt ni kommer få den här veckan slashat. Jag läste på Twitter och tyckte det var fantastiskt roligt. Och ni som är piratpartister, jag ber om ursäkt. Det var ju jävla synd om er på något sätt. Men det roligaste är väl ändå att vi slipper valet, Jesper. Vi äntligen fokusera på lite teknik i den här familjen.
Ja, det här valet har ändå tagit knäcken på mig, så att nu behöver jag lite sån tid och återställa mig. Och vilket bättre sätt än att diskutera det som har hänt senaste tiden vad gäller teknik än just det.
Ja, precis. Så att här får ni alltså ungefär en timme och en kvart helt valfri underhållning.
Valfri underhållning?
Det lät mycket bättre än vad det var. Ni lyssnar ju såklart på Slashat, din machete i teknikjungeln, som fyller en högvärdig åldern av 79 avsnitt. Och vi går, som Jeppe sa, var inne på det här, vi går igenom veckans tekniknyheter på ett ganska omodererat och ganska laid back sätt. Vi dricker helt enkelt öl, blir ganska fulla mot slutet, och det är då vi pumpar in åsikter som egentligen ingen borde höra och framförallt inte borde spelas in under några omständigheter. Men har det funkat i 79 veckor, ska det funka i en vecka till, tror jag. Om vi börjar med dig, Jeppe. Har du haft en bra vecka?
Jag minns inte riktigt, men minns jag den inte så kan jag ju inte ha varit vare sig bra eller dålig. Så att den var säkert alldeles helt fruktansvärt lagom.
Det känns som förra veckan gick jävligt fort.
Ja, det är sant. Men det drabbade även helgen, så att när nu är vi tillbaka här får vi hoppas att det går fort till fredag. Sen lugnar det ner sig lite, så kan man liksom köra hela lördag söndag i ultrarapid och njuta lite extra för att tiden går för fort.
Är du en sån som jag som föredrar att gå ut på en fredag för att man kanske inte vara bakfull på söndagen?
Nej, jag försöker att aldrig ha någon som helst sorts framförhållning där. Man kan inte planera sitt liv för över hur illa det kommer bli efteråt. Mm. För då kan man inte öppna en flaska vin, för då är den ju tyvärr slut snart. Eller äta ett äpple för den blir en skrott. Nej. Det är bara all in när det passar sig, och så får man liksom ta konsekvenserna sen. Men vem vet, man kanske får vara med om någonting alldeles fantastiskt. Just för att man gjorde som man inte borde ha gjort.
Jävla sant. Rent generellt, man har som roligast när man inte planerar att göra någonting. Precis som du är inne på där. Det är helt korrekt. Men vi har ju planerat den här showen förhållandevis bra i alla fall. Ni känner oss kanske. Det är inte alls bra. Utan vi har egentligen slängt ihop någon form av lösning som vi kallar för Slashat. Vi har lite krångel här med vår livesändning. För det är ju faktiskt så fantastiskt att den här showen spelas in live tisdagen mellan 20.00 och 21.15 någonstans. Och det är den raw feeden som blir podcasten senare. Så att vi är ganska bekväma, gör ingen form av eftereditering av den här showen, utan det som vi säger, det kommer med hela vägen ut. Och så har vi vår eminenta chatt som är med oss i bakgrunden här och på något sätt rättar oss när vi gör fel och har fel och säger fel. Och det känns skönt att ha dem där, Jesper, va?
Ja, absolut. Och sen är det kanske också lite så att det handlar om mycket lättja. Skulle vi börja gå igenom och klippa bort dåliga skämt och felsägningar och annat, så skulle det för det första ta 3 dygns editeringsjobb, plus att programmet skulle bli någonstans runt 13-14 minuter långt. Så det är bara släppa och låta bli det, så får man hoppas att ni kan leva med allt det här. Ja, dösnacket mitt emellan, det lilla som faktiskt är intressant i vår podcast. Och när vi ändå talar om framförhållning. Vi börjar närma oss 80 avsnitt, som är ganska nära 90 avsnitt, som inte är så jäkla långt ifrån 100 avsnitt. Mm. Vi får snart börja planera. Vi vet ju lite hur långsamma vi är, så att det är väl någonting vi kan... Ja, kan jag adding reminder här i podcasten till oss själva, så hör vi det imorgon, så kan vi ta upp det när vi lyssnar igenom programmet för att se vad vi sa fel.
Om jag tjatar i ungefär en och en halv minut, kan du bara kolla vilken vecka som blir avsnitt 100?
Nej, jag har ingen möjlighet till det just nu. Men jag antar att det är om ganska exakt... Ja, men det är väl lätt uträknat. Det är vecka 38 nu och det är om 21 veckor.
Så gör det i tystnad, eller om chatten hjälper oss med detta. Så ska jag bara berätta för
er... Det blir vecka 59, Tommy.
Ja, just det. Jävla sant. Det är ju helt fel vecka. Så många veckor har vi ju inte per år.
Nej, men det blir väl i februari någon gång, antar jag. Mm.
Det faller väl... Ja, okej, vad jag skulle berätta, medan Jesper skulle räkna detta, som han räknade ut betydligt snabbare än vad jag trodde, det var om poddradiopriset. Som ni vet så är ju Slashat nominerade till Svenska poddradiopriset 2010. Och det här är ju tekniskt sett sista veckan. Ja, nästan halvt sista veckan som ni kan rösta på oss om ni då skulle vilja. Vecka 7 för övrigt säger Sebson i chatten här. Det är då vi fyller 100 år. Eller 100 shower. Vi borde göra en show per år så att det blir 100 år. Så i alla fall, Slashat är nominerade i följande kategorier. Bästa teknik och vetenskap, bästa kultur och nöje, bästa amatörkanal, bästa originalkanal och bästa svenska kanal. Vi har väl sagt lite som så här att bästa teknik och vetenskapspodcasten, det är väl lite av vårat flaggskepp. Men det skulle inte vara fel att vinna bästa svenska kanal, som just nu ligger tvåa i. Så att ni vet, vill ni? Så gör ni. Vill ni inte så gör ni ändå på något sätt. Och har ni en flickvän, en pojkvän, en kompis som är lite mer än bara kompis. Ja, då binder de gå och rösta på oss. För att så svårt är det inte. Ni behöver inte ens gå iväg till en valurna eller gå iväg till någon skola eller till någon bibliotek. Ni går till vote.slashat.se eller daytona.blablabla. Jävla lång länk. Skriv poddradiopriset 2010 så kommer ni rätt i Google. Och om ni tycker att vi gör någonting vettigt här på våran egen fritid så ska det naturligtvis rösta på oss. Vad du hade kunnat räkna under den här 1,5 minuten, Jesper?
Ja, alltså hade jag vetat att det skulle hålla på exakt sådär länge hade jag kunnat ta fram både klockslag och exakt dag och datum och sådär. Men det var inte så. Men det var någon som drog fram wolframalpha.com här i chatten på det där. Och det kanske är precis sådana här sökningar den sajten är bra till. Där kan du knappa in today plus 21 weeks så får du upp att det är en tisdag den 15 februari 2011. Så,
Det är sådana grejer. Ska man komma ihåg det? När man har en fråga om framtiden, då frågar man anniversaries for February bla bla. Crash of Sabena flight 548 kills 72.
Så den 14 februari ändå, alla hjärtans dag, så får du mysa upp tjejen och så får vi mysa upp våra lyssnare på dagen därpå helt enkelt.
15.
Ja.
Okej, i alla fall, då vet ni det. I februari så fyller vi 100 avsnitt. Hur som haver. Och ni i chatten som vill ha en valblankett eller röstkort för poddradiopriset, ni kommer inte få något. Utan det är en e-mail som får agera röstkort. Så skutta iväg till vote.slashat.se. Om... Jag körde, Jesper.
Nej, jag tror andades högt bara. Det var...
Jag andas...
Ska det ta sån jävla tid?
Galenskaparna, vi är ändå göteborgare som ni hör.
Ordvitsarnas mecka. Du Tommy, föredrar du knapp eller touchmobil?
Jag föredrar att... jag ska vara ärlig mot dig. Jag, som jag sa, förra veckan sa att jag kommer svara nästa vecka. Och nästa vecka, förra veckan är den här veckan. Jag föredrar knappmobil, men touchmobilen är bättre. Det låter krångligt, men skulle de kunna släppa någon bra mobil som har hårdvara eller så knappar, så skulle jag tror jag skulle föredra det, för att det känns alltså tactile feedback kan bara hjälpa det så långt. Man vill på något sätt, du vet, ha hårdvaruknappar.
Men då tar jag frågan en gång till, Tommy. Föredrar du knapp eller touchmobil?
Jag svarar att jag föredrar en touchmobil.
För att det finns du föredrar en knappmobil, ja, eller touchmobilen är bättre.
Ja, för det finns ju ingen knapplösning som funkar just nu. Men man vet ju aldrig.
Du vill ha full-size, QWERTY och HD 5-tums skärm och så ska det få plats i bröstfickan på din nyköpta skjorta med slips.
Ja, jag är användare. Jag är inte utvecklare i och för sig. Jag är inte
det är världens bästa ursäkt. Det är omöjligt, men det behöver inte jag tänka på. Det är aldrig.
Hur kan det vara mitt problem när jag köper produkten?
Ja, vad vi pratar om här är alltså förra veckans poll som helt enkelt var precis som jag fick upprepa här. Föredrar du knapp eller touchmobil? Och där drog touchmobil hem segern med ordentliga 93,2% och knappmobil då på 6,8% här. Någon i chatten här nämner HTC Desire Z, Tommy, som jag har presenterat och ska dyka upp här någon gång under hösten. Det är ju faktiskt en HTC Desire med lite långsammare processor och ett utskjutbart tangentbord. Är det någonting som ticklar din fancy?
Inte helt osugen, fast OAÖ lär ju bli krångligt att få med där, va?
Ja, man vet aldrig. Det är väl egentligen bara Sony Ericsson som envisas med att faktiskt göra någonting där. För de har väl OAÖ på sina, till och med på sin lilla Xperia X10 Mini Pro.
Nej, alltså som sagt, jag tror jag skulle, alltså, ja, jag skulle vilja, jag får helt enkelt köpa med en Desire HD Z XYZ OAÖ. Så provar jag.
Men han har ju bara en långsam 800 MHz-processor, Tommy.
Hur mycket gör du med din mobil egentligen?
Jag vet inte, men det faller ju under samma flagg som när jag snackade om Motorolas planer på att göra en 2 GHz mobil. När jag tyckte att det är inte riktigt vad vi behöver just nu.
Apropå mobiler så kommer det komma mobiler lite senare, va? Tror jag.
Det gör det. Jag måste nästan scrolla här lite.
Ja, det är ditt första ämne, Jesper.
Ja, det gör det.
Hej!
Det har jag redan glömt. Ja, det är bra.
Men jag måste fråga dig. Vad du föredrar?
Nej, jag föredrar nog touchmobil. Av den enkla anledningen att i 9 av 10 fall så är knappmobiler, har de dåliga knappar, jobbar att skriva på. Jag har vant mig av med T9. Jag har vant mig att skriva på en touchskärm. Har inga problem med det. Och det enda lilla jag skulle kunna tänka mig att knappar kan vara bra till, det är eventuellt vid spel. För det finns bara so much you can do liksom, med att ta på skärmen. Jag körde en liten sån spelrecension av lite iPad-spel häromdagen. Där jag testade Nova. Det finns på jesper.se och även på slasha.tv. Som är en sån FPS-shooter. Och då ska du liksom kladda över hela skärmen för att styra runt det där. Och det är väl så bra de kan göra det, men det är fortfarande inte optimalt. Och jag vet inte hur man löser det med QWERTY keyboard att styra ett FPS riktigt. Om du ska ha då ASDW-knapparna, men det blir lite tight för fingrar. Nej, jag vet inte. Knappmobiler, det tillhör förr, och Sony Ericsson, touchmobiler, det är det som gäller nu. Så länge det är en bra touchskärm, det är nästan key.
Det är inte desiren jämfört med iPhone faktiskt, tyvärr. Men det har jag redan gnällt om innan. iPhones hårdvara är the shit. Software, not so much. Men vi hörde, där har vi slagit ihjäl någorlunda, Jesper, va?
Absolut, det är ingen idé att dra igång det där igen.
Nej.
Jag hävdar för övrigt motsatsen, men vi gör så här. Så nästa veckas poll, Tommy, så får vi väl köra någon sån riktig battle, sån val, vad heter det, valdebatt. Du och jag får 30 sekunder var, så håller vi på så en hel kväll fram och tillbaka. Argument och någon sån här talman som avbryter mitt i våra poäng och sådär. Nej, skit i det, Tommy.
Hade vi haft Peter Gide bara i mitten som hade varit moderator, så hade mitt liv varit komplett, tror jag, på något sätt. Poll den här veckan ska ni få, naturligtvis. Och frågan den här veckan lyder: när du köper en dator, föredrar du ... Och punkterna ni får då rösta på helt enkelt är: en färdigbyggd dator eller att bygga själv. Vi förstår ju att det blir lite rörigt för våra Mac-fans, eller Apple-fans, eller Macintosh-fans. Eftersom de datorerna kommer ju färdigbyggda, va? Men då får ju ni helt enkelt välja att ni föredrar en färdigbyggd dator. Och föredrar att bygga själv, så föredrar man att bygga själv.
Så är det ju, och det gäller ju även folk som brinner djupt, även om jag inte tror det finns någon för typ Acer-datorer eller Asus-datorer och sådär. De kommer ju inte heller i någon sorts Lego med en mekano-variant där man får skruva ihop dem själv. Så det blir en liten sån vad man själv föredrar rent ideologiskt, att datorerna, de ska man själv ha grottat ner sig. För du och jag, vi har ändå byggt en annan dator i vårt liv. Och du är väl ändå kvar där lite i det träsket, medan jag har valt att betala premium för att någon annan skruvar ihop den. För inte riktigt lika premiumlön kanske, men de är ju miljövänliga ändå.
Carbon, eller carbon oxide stamp, vad fan de kallar det för. Nej, du, alltså, jag är ju lite, jag har alltid varit lite mer av gamingkillen i vårt förhållande på något sätt, och då är ju PC en bättre plattform om man inte ser till konsoler och sånt. Så visst, jag har väl varit den, eller jag har varit den som har ringt dig och bett dig bygga en dator till mig, kan man väl säga, va?
Har du, va?
Jag är väl den som ringer dig och säger att Jeppe, jag tänkte köpa följande saker. Är det
absolut
en bra köp?
Absolut. Trots att jag ändå har lämnat det på något sätt bakom mig, så har det ändå varit ett gammalt stort intresse för mig. Jag har ändå byggt datorer en gång i tiden professionellt under en kortare period för studiedatorer och sånt där. Så att, jag tycker det fortfarande är väldigt roligt. Men ja, jag får ju min fix när du ringer om saker, så att jag får lösa det där biten. När jag säger på dig saker du inte behöver.
Jag har en update-rotation på 1,5 år ungefär. Så det är snart dags igen att börja kolla på nytt grafikkort i alla fall.
Men ditt problem är att du har alltid nästan småärvt mina gamla prylar och legat i bakvattnet. Nu är det annars slut med det.
Färdigskvalpat. Jag får läsa om en massa MacBooks.
Nu får du lära dig simma själv här, tror jag.
Ge mig ut i det stora vattnet. Men Jeppe, vi kan inte prata för mycket om ingenting. Vi har en jättestor show att gå igenom, och jättemånga ämnen. Jag har faktiskt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ämnen idag.
Too many, man.
Too many. Men i och med att jag började prata och lät mest och först, så ska du låta mer nu. Och
ja.
Ta först ämnet,
ja. Ja.
Goes without saying, tänkte jag.
Paus, tyckte jag.
Hej!
Ja. Bild suspens. Facebook.
Det har jag varit på.
Det har du, ja. Det är så här, va, att ryktena florerar på nätet att de har tänkt att bygga en mobiltelefon. Eller ja, inte bygga så mycket mobiltelefon, utan de ska bygga mjukvarubiten av en mobiltelefon och sen låta någon annan tillverka hårdvaran. Ungefär som precis alla mobilföretag överlag. Liksom. Det är alltid någon annan som skruvar ihop dem. De här ryktena kommer ifrån en källa som påstår att han har insyn i verksamheten. Och det har till och med hittats fler folk som har insyn i det här som påstår att det är sant. Och att de här planerna på att Facebook då ska vara inblandade i en mobilsläpp, de började någon gång runt samma tid som Andy Rubin på Android-avdelningen hos Google fick frågan om Google sysslar med en telefon, och han sa nej, det är bara påhitt. Och sen kom det en Google-telefon, aka Nexus One, så småningom efter det. Och Facebook har ju såklart förnekat det här, precis som Andy Rubin gjorde. Det verkar så här att Facebook, visst, de har bra appar till de flesta plattformarna idag, men tycker ändå att det räcker. Alltså han har väl lite storhetsvansinne också, den här Zuckerberg. De vill kunna integrera Facebook lite djupare och lite mer i en telefon. Tänk Android, jag menar, där cirkulerar väl det mesta runt ditt Gmail-konto eller ditt Google-konto, och koppla det till din mail, dina kontakter, kalender och sånt där. De vill helt enkelt få Facebook att bli en sorts grund-OS i en telefon där du ringer aldrig nummer, du ringer bara vänner liksom, baserat på vad de heter eller på bild eller vad du vill. Och även gräva sig lite ner mer i de här grundfunktionerna i en telefon då. Och ha helt superkoll på allting som händer där i. Anledningen att de här ryktena har kommit upp är att den här killen då säger att det sitter två stycken väldigt högt placerade Facebook-anställda som skruvar på just det här. Och de heter Joe Hewitt och Matthew Papakipos. Och de har tydligen jobbat med det här nu under, ja, egentligen sedan den här tiden då när Google sa att de inte sysslar med en telefon som numera är nedlagd. Det här projektet är så pass hemligt så att de flesta som jobbar på Facebook vet inte ens om det själva. Och utav de här två killarna då så är det så att Joe Hewitt, han var med och utvecklade Firefox och jobbade sen vidare på ett webbaserat OS som heter Parakey. Som fram till 2007 sen så blev då det uppköpt av Facebook. Mm. Det är även han som har gjort mobilversionen utav Facebook.com och även iPhone-appen för Facebook. Han slutade även utveckla för iPhone i ren frustration. Jag vet inte om han är lika frustrerad nu när de ändå öppnat upp lite friare där, men det lär vi väl märka. Matthew, han är om möjligt ännu intressantare. För han har jobbat på Google tidigare och var även chef över utvecklingen av Chrome OS. Som han hoppade av innan Chrome OS blev klart. Och man vet inte riktigt vad det är, varför han har hoppat över från Google till Facebook. Innan liksom hans skötebarn blev klart. Men det måste ju ha varit någonting som var lockande där. I övrigt så vet man inte så våldsamt mycket mer av de här ryktena. Det är egentligen bara TechCrunch som har spekulerat. Och vill tro att det kommer handla om en ganska så billig mobil. De vill helt enkelt att alla ska ha en sån här. Det ska inte bli någon sorts premium lur, utan det är väl, jag vet inte, kidsen kanske de vill åt. De har ändå en rätt stor del på Facebook, utgår ifrån. Tommy, om ett år finns det en Facebook, jag vet inte, F-mobile?
I västvärlden kanske inte sådär jättemycket. Kanske i Asien.
Jag tänkte mer generellt, existerar det en pryl?
Jag har för mig, jag sa nej till Android när jag fick liknande frågor, och jag tror jag säger nej nu också. Jag ser inte den omedelbara poängen för Facebook att göra en hårdvaruenhet runt sin plattform. Vad de skulle göra i sådana fall att satsa hårdare på någon typ av, ja, alltså säg ett partneravtal med Android och ha en Facebook-plattform och integrera Facebook som en del i Android-plattformen eller iOS, eller skapa en egen plattform. Jag kan inte se riktigt poängen med Facebook, en mobil med Facebook. Jag menar, kom ihåg så här att idag så är det Facebook som är Facebook. Det kan mycket väl vara att om två år så finns någonting annat. Kom ihåg vad Lunarstorm var för 10 år sedan och vad de var 5 år senare när andra sajter kom omkring. Så att jag menar, då måste ju Facebook på något sätt låsa ner nätverket till bara Facebook, och då blir det väldigt konstigt att köpa en mobil där du bara kan vara social på ett nätverk. Kan man twittra med en Facebook-telefon till exempel, med tanke på hur Facebook går mot Twitter-hållet? Spontant, men, nej.
Det jag kanske glömde nämna här också. Målet är också att kunna få in Facebook-apps i telefonen, något som inte finns tillgängligt i någon större utsträckning idag. Och där har du faktiskt tillgång till allt möjligt, till exempel Twitter och sånt där då. Så att det är inte bara så att du startar upp till startsidan i Facebook det handlar om. Men care to make it interesting över en tia, att om ett år så finns det en Facebook-mobil. Du säger nej. Det är 10 spänn.
10 spänn.
Och det är en enkel fråga till skillnad från vår iPhone-Android-fråga som vi får nog fila lite på den till december.
Om vi säger som så här då, att innan den 21 september 2010 kan vi gå och köpa en Facebook-telefon i Sverige.
Ja, nu krånglar du till det.
Ja, jag vet, jag gör det för att grejen är så här, det kan ju finnas en Facebook-telefon som ingen använder i Asien.
För nej, men alltså, Facebook är ett stort företag. De släpper ju inte en mobil som inte säljs i någonstans i världen.
Exakt, så då funkar det med Sverige.
Nej, men då vill jag inte vara med och betta. Jag vill betta på om det kommer en mobil eller inte en mobil. Jag kan inte bara ställa upp med såna här regler, då vet vi inte vad som gäller sen.
Okej. En mobilen är släppt till slutkonsument.
Finns att köpa någonstans i världen av någon.
All right. Ja, men det tar jag. Och chatten är bara ett vittne på detta.
Mm. Ja, jag tror det dyker upp en. 10 spänn, Tommy. Eller en öl, så har vi uppat det med nästan 300%.
Jävlar, nästan 500% ifall det är på utgivningsstället.
Ja, det beror på vilken krog du eller jag går till.
Jävla sant. Öl är dyrt på krogen, jag kommer fram till.
Det tar vi i nästa veckas show.
Just det, det gör vi. Mm-hmm. Men vad känner du själv? Du är väl, med tanke på din röstning här, du tror att det kommer att hända?
Ja.
Vad är motivationen? Vad skulle Facebook tjäna på att ha en hårdvarumobiltelefon?
De sätter alla sina egna regler. Och de är så pass stora att de kan få folk att böja sig lite efter dem. Tänk Apple-style. För att få vara med på deras plattform. Alltså, Facebook har ju ändå en rätt saftig mängd folk. Det är inte så jäkla många som köper smartphones ändå. Liksom, så att det finns säkert en marknad för lite enklare mobiler med det här. Men i övrigt har jag verkligen ingen som helst. Jag vill bara betta lite.
Nej, alltså, det är väl lite mitt spår också här egentligen. En lågbudgetmobil, säg under 1000 kronor, som där du kommer åt Facebook och du kan även ringa på den. Jag tror stora problemet är mobilabonnemang i Sverige, om vi börjar med det. Alltså kostnaden för ett mobilabonnemang, jag menar, målgruppen här kommer väl vara sub 20 i alla fall, sub 18 nästan. Och de människorna tror jag inte har råd med typ dataabonnemang. Jag vet inte, jag har svårt att se det, men det kan vara att jag är inskränkt svensk på något sätt och inte ser möjligheten i USA eller i Asien till exempel. Så den som lever får se. Om jag hade varit Zuckerberg och det här gänget, jag hade snarare byggt någon form av Android- och iOS-applikation som kan köra Facebook-appar i de andra plattformarna. Så hade jag löst problemet.
Vad tror du Apple säger om Facebook slänger upp en app där de kan exekvera filer från tredjeparts Facebook-apps-tillverkare?
Nu pratar jag om den största mobila plattformen. Det är alltså jag vet inte, de är BlackBerry och Android.
Hej! Ja, Symbian nitar ju till att börja med Android på storfoten.
Ja, det är sant. Nej, jag skulle bara vara på skoj där. Nej, alltså, men alltså Apple har ju sagt att de alltså faktiskt lättar lite på sina regler runt tredjeparts-tillverkning. Men och kan jag vet inte, det är klart det är svårt i webbutveckling. Android-plattformen är ju betydligt bättre ämnad för detta syftet.
Ja, fast där finns det väl redan.
Vi kan fråga bara chatt. Skulle ni köpa en Facebook-telefon ifall ni fick möjligheten?
Men om de svarar på det tycker jag att vi tar och går vidare. Vi har extremt mycket ämnen idag, Tom, och tiden den bara går.
Det är 100% nej hittills. Vi har en aldrig också i mixen. Om du ser en ja, Jeppe, kan du väl säga till?
Absolut, men vi har inte målgruppen i chatten heller.
True that. En Twitter-phone, eventuellt. Vi ska vidare, och när min gode vän Hejfotografen i chatten här säger Twitter-phone så är han inte långt ifrån mitt första ämnen. Det är inte korrekt svenska, utan det är så att jag har två ämnen i ett ämne, och det handlar om Twitter. Ska vi börja med det positiva eller negativa, Jeppe?
Jag börjar alltid med kör the good news då, för att börja på en upbeat note.
En twat-phone. säger någon anonym lyssnare. Ja, det good stuff är ju att twitter.com har är på väg att byta skepnad. Det är helt enkelt så att de är på väg med sin nya version av twitter.com. Twitter i sin grundtanke har alltid varit ett öppet API. Ni gör klienterna, vi har en klient. Det finns någon talesman för Twitter som är lite inofficiell, som har en blogg någonstans som jag inte kommer på namnet på. Och han sa för ett par månader sedan att jag skulle inte satsa på att bygga en tredjeparts applikation till Facebook, eller till, förlåt mig, till Twitter idag. Anledningen till detta var naturligtvis att han hade insyn i Twitter.com och såg den nya versionen av Twitter.com som är på väg. Nu vet jag inte hur många som har testversionen av Twitter.com, den nya. Den släpps någon gång nu under hösten, ja, ganska snart faktiskt. Men det här är i princip som en desktop-applikation i eller på Twitter.com. Har ni använt Twitter i till exempel på en iPad eller i de officiella klienterna i Android eller på iOS, så är det väldigt likt. Det är alltså, man har olika kort som man drar fram och tillbaka. Klickar du upp på ett tweet så får du upp ett nytt kort till höger om det tweetet eller en ruta, och under den så har du svar och mentions och annat. Överhuvudtaget, det är skitsnyggt. Det är på den nivån så att jag nästan kan tycka att det är värt att gå till twitter.com för att konsumera mina tweets och att tweeta. Du har tyvärr inte den här versionen, Jeppe, va?
Inte av hemsidan, nej. Jag hade den nyligen, men den blev jag med.
Den slet sig.
Den slet sig. De tyckte att det fanns någon annan som förtjänade den bättre, för jag drog ingen nytta. Jag kan nog räkna på ena handen hur många gånger jag har tweetat på deras hemsida.
Och det hela är ju såklart jätte-Ajax-baserat på alla möjliga sätt. Så det är väldigt lätt. Alltså det är ett jäkligt snyggt sätt att konsumera sina tweets eller sitt kvitter, som tydligen heter på svenska. Jag tror de har... De gör sig själv till en vettig spelare. Och jag kan förstå att TweetDeck, Tweety finns inte längre, Jeppe, va? De köpte väl Twitter?
Jag vet inte om det heter... Jo, det heter nog Tweety fortfarande, men det kommer väl heta Twitter for Mac eller någonting så småningom.
Okay. Och sen också alla trillierna, de här som har sina Twitter-klienter. Jag tror att de kommer bli lite arga när de ser detta, för att Twitter har ju bevisligen tagit hela desktop-idén och lagt den på nätet med Web 2.0-möjligheter. Men den ser bra ut, den är snygg. Ni som har ett betakonto vet att det här är betydligt bättre än vad vi känner till att vara Twitter. Så att jag är nöjd. Det är svårt att ställa frågor till dig, Jeppe. Du vet ju inte.
Nej, precis. Men det jag sett ser ju jävligt bra ut. Den är, alltså, tittar man på hur Twitter har sett ut under de senaste åren här, det har ju inte sett modernt och fräscht ut. Så att det är väl hög tid att de kom ut med något sånt här. Och jag antar att de har varit rätt, snackat mycket med han killen som utvecklat Tweety och just den nya Twitter för iPad. Och så att det liksom är konsekvent på något sätt. Och det har nog spelat av sig ganska väl i hur webbappen ser ut. Mm. Och det är ju tacksamt.
Absolut. Och även snygga saker som att den kan inkludera funktioner från Facebook, stöd för YouTube, Flickr och Vimeo. Till exempel om någon tweetar en YouTube-länk, så behöver du aldrig lämna twitter.com för att kolla på YouTube-filmer, utan den dyker liksom upp på twitter.com och du kan spela upp den och allting. Genomtänkt och ett komplement faktiskt. Jag skulle till och med kunna tänka mig att köra på min iPad bara twitter.com-interfacet. Jag känner inget större behov faktiskt av att ens ha Twitter-appen i iPaden. Och det är ju rätt stort för att det har gått från verkligen genom crap till helt okej. I alla fall. När det släpps, som jag sa innan, är helt oklart. Speciellt i Sverige. Men det ska lanseras i USA successivt i den klassiska utrullningen. Så att när de säger att idag börjar vi och sen så kanske det tar några dagar, sen så har vi alla detta. Så var det med det. Och sen har jag faktiskt del två av Twitter här. Någonting som hände under eftermiddagen. Och det var ju så att vi hade en liten bugg på Twitter idag. Så till den milda grad att våran älskade Aftonbladet uttrycker sig: varning, du kan drabbas av Twitter-virus. Men det är också en Aftonbladet, eller faktiskt en Expressen-rubrik där.
Same.
Ja, det är faktiskt precis. Äger inte samma företag de två?
Eller? Nej, det gör de inte, men de konkurrerar om de mest uppseendeväckande rubrikerna. Och har man inget slagkraftigt, då drar man bara upp fondstorleken, så hoppas man att det går hem.
Nakenchocken.
De vill sälja lösnummer.
Precis. Nakenkläder vill jag minnas att de har skrivit.
Nakenkläder, det hade Afrodite när de uppträdde i Melodifestivalen.
Folket rasar.
Jag säger Jonas. Jag inte vet vad det är, om det är korrekt svenska ens.
Om men mer än två ringer in.
Bash, direkt så. Nej, kör.
Yes. Expressen i alla fall. Vad tänkte, de äger GP här i Göteborg. Så är det. Vad så tänkte. I alla fall, vi hade ett problem.
GT. Eller, så fick
GT heter de, ja. GP äger de inte.
Nej.
GT, Göteborgs tidning. Ja. Det finns ju knappt kvar längre.
Ja, vad vi tappat tempot då. Give it up.
Så här var det i alla fall. Twitter hackades och hackat inom måsvingar. Det var en XSS, en cross-site scripting-attack mot Twitter under dagen här som helt enkelt betydde att när du drog musen på twitter.com ända ska jag säga, ni som hade Twitter-klienter, ironins högborg just nu med tanke på att hur bra twitter.com var. När ni drog musen över ett tweet så exekverade den en liten XSS som kunde dels skicka upp japansk porr på din skärm eller tweeta till dina followers att gå hit och kolla, och i det de skrev så var det mer. Det blir som en mask som skruttar runt. Twitter var ganska snabba till bollen och sa att det här löser vi, och klockan ungefär vid 18.00-19.00 var det nog, så sa de att det här är löst, vi har rullat ut en uppdatering, det här kan inte hända längre. Och saken är klar. Den är borta. Så det var Twitter-viruset. I det stora hela, ni som har lite know-how, ni förstår att en XSS i det stora hela inte är speciellt farligt. Det värsta som kan hända är att du får se lite japansk porr. Nu har jag aldrig sett japansk porr. Jag har sett
japansk porr. Jo, men ingen fel i det, va?
Men,
kanske livar upp stämningen på jobbet. Kan ni ju skratta. Och sen kan du i alla fall peka på Aftonbladet artikeln så de inte tror att du har surfat dit av egen vilja. Liksom.
Hur hamnar du där? Nej, jag kollar på Expressen och Aftonbladet. Så enkelt är det.
Av alla de du följer på Twitter, Tommy, var det någon som hade gått på niten och fått det retweetat?
Inte som retweetare, men jag fick några meddelanden faktiskt på IM från olika vänner som sa att det är något knas med Twitter. Och sa ja, sa de.
Jag fick bara en som hade lyckats få det där meddelandet med, så jag tror det var alltomac.se.
Mm. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Kan det gå när haspen inte är på. Men det är ju ganska, ja, man kan ju inte gärna skylla på någon i detta avseendet. Jag menar, när man drar musen över ett meddelande så skickar den vidare samma meddelande. Shit happens. Så enkelt är det. Så det var lite bra och lite dåligt från twitter.com idag. Över till Jesper.
Processorer köper jag inte så ofta längre i och med att jag sysslar med Macintosh här nu för tiden. Men det är så här att Intel har eller kommer att släppa en processor som heter G6951. En 2,8 GHz processor. Och processorer släpps hela tiden. Vad är det som är så intressant med det här? Jo, att det dök upp någonting i först på nätet och sen i Best Buy, en amerikansk sån elektronikkedja. Någonting som heter Intel Upgrade Service. När du plockar upp den här så får du alltså en sorts, du köper den för $50 och på den finns en liten PIN-kod. När du går hem så kan du gå till Intels hemsida, ladda ner ett program, knappa in din PIN-kod, så uppgraderar inom citationstecken det här programmet din processor och tar dig ifrån den här processorn som då är en dual core med 3 MB L3 kaché, boostar upp det till 4 MB kaché. Och du får även hyperthreading på processorn. Det är inte riktigt klart om det här kommer att rikta sig till privatpersoner eller företag. Det verkar vara någon sorts provgrej från Intel. Det kallas Intel Upgrade Service då. Så att de gör det lite på test för att se vad användarna tycker. Och så här långt så kan vi väl inte säga att det ser så bra ut. För det enda folk ser när de ser det här är att okej, jag köper en processor där de har stängt ner all viss prestanda. Så får man liksom köpa loss. Man får betala lite till för sin processor om man redan har köpt. Doesn't ring very well, så att säga. Men frågan är, kan det här vara någon sorts variant för framtiden, Tommy? Det finns ju processorer som släpps, typ 6-kärniga processorer som släpps som 3-kärniga. Där alltså processorer som är gjorda för att vara snabbare säljer som långsammare. Helt vanliga processorer där vissa delar av processorn inte fungerar som utlovat. Och då säljs de som den billigare varianten. Och det här är, kommer inte ihåg det, jag tror det heter billing. När man säljer den sortens chip. Kan det vara så i framtiden att för att få ner kostnaden på chip så producerar man bara ett stort megachip. På liksom en satt nivå. Och sen får betala liksom någon sorts premium för att välja farten på sin processor. Så får man liksom uppgradera allt eftersom. Kan det vara någon framtidsvariant, tror du?
En ganska mörk och tråkig framtid i sådana fall. Det här känns lite som US Robotics-modemet på mitten på 90-talet. Där man kunde ladda hem en patch och så blev det ett, ja, från, vad var det? 33600 till 56 var det, va?
Jag kommer inte ihåg, men det var något sånt där.
Mm. Nej, jag gillar inte utvecklingen alls. Precis som du säger, om man köper hårdvara så ska man få tillgång till hela hårdvaran. Det enda man kan hoppas på är att vi har ett community av duktiga människor som faktiskt löser det här med PIN-kodsgrejerna utan att man behöver köpa dem från Intel. Och det säger jag inte för att man ska piratkopiera saker, utan för att jag tycker att det är fel väg av Intel att gå. Köper man hårdvaran så... Å andra sidan, jag är ju inte helt oäven till att betala World of Warcraft-kostnad varje månad för att få mer innehåll i spelet. Så det, ja, jag vet inte, Jesper. Spontant tycker jag det är jätteilla. Men jag förstår ju att det är en modell eller en affärsmodell för dem som kan funka.
Jo, men om man då tänker på att det kostar ju pengar att utveckla ett chip, och de utvecklar en hemskt massa chip. De kan ju få ner utvecklingskostnaden ganska mycket om de presenterar mycket färre chip som kan låsas upp på olika nivåer. Sen kan du liksom, din dator blir liksom inte obsolet efter 2 år, utan du kan liksom, ja, nu köper jag till med någon gigahertz där eller någonting, och så löses det på den sorten att alla processorer på något sätt håller en grundinställning. Så att du köper en 2,4 gigahertz dual core för 1000 spänn. Mm. Sen kan du stänga på en 500-ring så får du 4 kärnor i 2,4, och sen stänger du på 510 så kan du få den på 2,8. Och du behöver liksom inte uppdatera förrän det är dags längre. Ja, förrän du känner att nu börjar spelen hacka lite, så kan man köpa på. Du får ju längre livslängd på din processor. Och i och med att produktionskostnaderna då går ner. Nu spekulerar jag ju högt här. Men om produktionskostnaderna går ner, så borde också priset på processorn i slutändan vara mycket lägre för dig. Även om du måste betala till saker som redan finns på chippet. Det är väl det ringer lite fel i folks öron att... Köp en processor som eventuellt kan stödja 8 kärnor i 3,6, och så får du en 2 kärnor på 2,4 med möjlighet att uppdatera.
Mm. Nej, alltså, ju mer jag lyssnar, ju mer jag läser och förstår, så kanske det känns... Alltså, jag menar, köper man hårdvaran dator, så gnäller vi ju inte på att vi behöver betala för Office till exempel. Eller att betala för Photoshop, alltså mjukvaran i, som gör datorn bättre. Kanske inte är helt fel tänkt att man betalar för ROM-uppgraderingar, för det är väl det handlar om på en CPU, va? Att de gör något. Klart, de dummar ju ner. Jag vet inte, Jesper. Jag har inte filosoferat över det, men jag tycker det känns...
Mm. Ja, men jag ger dig ett exempel då.
Ja.
En 2,4 säger vi, kostar 2000 spänn. Och en 2,8 kostar 3000 spänn. Om du skulle få möjligheten att köpa 2,4 för 2000 spänn och sen kunna, när 2,8 inte längre är särskilt snabbt, kunna uppgradera den från 2,4 till 2,8 för en, säg en 500 inget år senare, när du känner att 2,4 ger mig inte riktigt fullt juice, då har du ju egentligen sparat 500 mot om du hade köpt den för 2,8 då. För jag menar, idag säljer de ju massa olika processorer i olika hastigheter. Skillnaden skulle vara att du köper en processor som du sen kan mjukvaru slipper skruva isär grejerna.
Jag vet inte, Jesper. Det känns...
Känns gay.
Precis. Nej, det känns bara fel på något sätt. För det känns som att jag köper någonting som inte har sin fulla prestanda. Och precis som de skriver i chatten här att jag vill tro att en 2,6 och en 2,8 på något sätt har någon hårdvaruskillnad mellan sig som gör att 2,8 presterar bättre än 2,6.
Jo, men du kan alltid skruva ner farten på en 2,6 till 2,8. Alltså, vi handlar ju fortfarande om att kraften finns där. Nej, jag ska inte köta på det. Du är inte helt såld, helt enkelt.
Inte helt. Är du såld?
Jag vet inte. Jag tycker det är en intressant... Jag tror att jag har lite svårt för att se affärsmodellen som sådan just nu. Men det är väl att vi är så fruktansvärt vana vid att köpa en processor i en fart och sen så överklockar vi den så mycket vi kan. Det här är ju ett helt annat sätt att se på det. Jag menar, kan man få ner priserna på processorer på det sättet, så är väl det alldeles utmärkt. Men vi får se. Det här är ändå bara ett test från Intels sida. Deras upgrade service kanske inte överlever efter det här. Det verkar vara rätt så mycket liv emot det här. Men jag ser ändå en möjlig potential. En liten, liten öppning för att det här skulle kunna ge dem mer pengar och oss billigare processorer.
Alltså, Interclaw säger en bra sak i chatten här, och nu citerar jag ju rakt av, så han kan ju ha jättefel naturligtvis, men han är säkert jätterätt här. En Intel i7-750 och en Intel i7-760 har samma chips, en i7-800X eller 8XX. Men på ena chipet så är hyperthreading nedlåst och det andra chipet så är hyperthreading upplåst. Så om då, precis som du säger, Epo, då skulle man kunna köpa det billigare chipet, och sen när man känner att nu vill jag ha lite mer kräm, betalar man en 500 och då slänger de på hyperthreading, och då blir det som en i7-760 som ja, du drog exakt. Det för.
Och det är ju en kostnadsfråga för dem. De gör ju samma chip två gånger, så stänger man ner en funktion. Det är mycket billigare än att tillverka två helt separata chip. Jag menar, om man säger så här, på en laptop, om jag har 2 GB RAM när jag köper den, så kan jag välja att slänga på 500 spänn och aktivera den 4. Jag köper ju hellre det till lägre pris då. Och sen uppgraderar.
Jag sa lite fel. Tydligen så var det i7-800 som var samma som i7-760. Ni förstår i alla fall att man kan köpa till någonting och den öppnar en ny funktion som ett dyrare chip egentligen skulle ha.
Ja, det här är inte någon ovanlig företeelse. Det här händer ju i bilar hela tiden. De vill inte utveckla hur många motorer som helst. De utvecklar ett par motorer och sen så skruvar de ner dem helt enkelt. Minskar turbotryck på de lite lägre modellerna. Ta en Saab 1,8 liters motor. Den har 2 liter till exempel. Precis som 2,0. De har bara dragit ner effekten på den. Samma motor med andra inställningar, bara för att hålla nere kostnaderna. Och då är det ju skönt om man kan liksom, ja. Nej, nu har vi tagit den. Tommy, vi illar nu.
Går det snabbare då om man gör det där med motorn?
Ja, men
60 gånger snabbare.
60 gånger snabbare?
Ja.
Är det tveksamt?
Nej, för det är precis vad nya Chrome ska gå.
Men att de får spela om hela den där videofilmen de gjorde med om hur snabbt Chrome var nyss.
Ja, jag sitter där och är så nöjd för den övergången där. så här, bam, säger Jonathan i chatten.
First rule of övergång, Tommy. Never talk about övergång.
Nej, precis. Det är Vio Fight Club på något sätt. Så här är det, att nya Chrome... Just nu så är hårdvaruaccelerering, det vill säga att GPUn eller din grafikprocessor avlastar renderingen av sidor i din webbläsare. Det är det senaste. Det är det nya rosa. Eller svarta. Eller vad man nu säger. Lila kanske. Och Chrome ska ju inte vara sämre än IE9 och Firefox Beta 4. Utan naturligtvis har Chrome, alltså Googles webbläsare, en hårdvaruacceleration på gång. Dock så skrämmer kanske inte Google med orden, utan James Robinson och Greg Taveras skriver på den officiella bloggen att tidiga tester visar att hastighetsökningen är upp till 60 gånger jämfört med gamla versioner av Google Chrome som finns ute. Så GPU-acceleration av webbläsaren är på G. Jag har provat IE9, men jag känner att jag använder inte IE. Så att jag kan känna att jag kan liksom inte ge en bra bedömning av det. Och det är inte så att du har lekt med beta 4 GPU av Firefox, va?
Nej. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag var inne som är hastigast, men jag har faktiskt inte kikat. Jag har glömt av den, får jag erkänna.
Nej, jag installerade den, såg och tittade. Wow, okej, det funkar. Prova ett HTML5-test som inte funkade och kände att okej, IE9, det är första betan. Det är okej, va? Men, alltså jag är, om vi ska gå till IE9 här då, att jag är bara glad att IE9, de får gärna skippa hårdvaruacceleration, webbläsaren får gärna gå saktare i min värld, så länge de är kompatibla med de regler och grejer som finns just runt standardiserade standarder på nätet. Om de bara följer den så får de gärna göra en sämre webbläsare. Tycker jag.
Du har väldigt specifika krav.
Mm. Ja, men det är jätteenkelt. Alltså, någonstans, om du jobbar lite som webbutvecklare, så är det att okej, du gör en sajt, du sitter förmodligen i Chrome eller Firefox egentligen med deras developer tools. Och så funkar det jättebra, så kollar du på IE så ser det bara crap ut. Så känner man bara, varför kan ni inte bara göra som alla andra gör, Microsoft? Det är jättelätt. Det finns ju en standard, det finns ett helt organ som bara jobbar med standarder för nätet. Lyssna på dem. Och det har de lovat att göra med IE9. Så det är därför jag är lite entusiastisk. När de väl pushar ut IE9 till alla anställda och människor hemma som inte förstår vem webbläsare är, utan jag trycker på internetikonen, då känner jag att då är vi halva inne, så att säga.
Problemet med IE är ju inte att programmet är dåligt, även om det är ett problem. Problemet med IE är alltid och kommer alltid att vara att det är störst och mest öppet för attacker. Det kommer alltid, de kommer alltid vara de som går längst fram, och i skottfång.
Precis.
Och du kommer alltid dra en, ha en större risk av att råka ut för någonting malicious på nätet om du kör IE.
No, men vänta, alltså, är det så? Alltså, någonstans så känner vi att det blir så malicious som de sajterna som du är på.
Det, jag vet inte, det är alltså...
Vi alla har haft kollegan som har kommit lite skamset med mössan i hand och sagt att du Tommy eller Jeppe eller Jonasson eller Fake eller vad det nu heter. Jag var inne på en sajt och nu har jag den här på pappen som inte försvinner. De har varit inne på en sajt. Eller Jeppe, sånt händer?
Jo, absolut.
Ja. Och det känns som att vi har inte det problemet för att vi går, om vi skulle vilja gå till en porrsajt, till de porrsajt som vi vet om att det här är good shit. Vi hamnar inte på freexxxnastyteens.com. För att vi vet vad vi ska klicka på. Kan man säga så?
Så vad du egentligen menar att du håller med? IE körs ju av människor som inte bryr sig om datorer mer än att starta den och trycka på internet. Ja. Jag har ju till och med faktiskt tagit och gömt
tagit alla ikoner internet.
Nej, jag har gömt Internet Explorer-ikonerna, lagt dit Firefox, döpt om knappen till internet och petat in IE-loggan på programmet bara för att slippa problem. Och det har fan funkat. Ett tips till er där ute.
Herrejävla, jag tog bort internet. Hur då? Ikonen, va? Mm. Det är jävla sant. Alltså det är sjukt, alltså, men det är ju så. Alltså det var därför det fanns den här antitrust-rättegången mot Microsoft på mitten 2000-talet här. Eller början 2000-talet. Att de inkluderade IE i Windows. Och då tyckte konkurrenterna då att det funkar ju inte. Då blir ju IE synonymt med internet för de flesta användarna i världen. Och nu tycker de att internet är överdrivet här i chatten. Och även virus. Men jag håller med. Vi är överdrivna, Jesper.
Vi överdriver allt.
Men jag kan hålla med Makopat här som skriver att virus är överdrivet. Så jag har inte haft ett antivirusprogram på 3-4 år.
Nej, men de är inte riktigt till oss heller. Virusprogram är ju för folk som inte vet vad de sysslar med. Jag antar det.
Det är ju så.
Ja.
Alltså, det har hänt att jag har fått virus. Det var inte alls jättelänge sedan. Och det var för att grejen var så här. Jag kan berätta vad som hände. Jag har någon gammal sliten licens på, vad heter den här, Reason. Och så skulle jag lyssna på en låt jag hade gjort i Reason för länge sedan. Jag hittade inte licensen. Så jag tog hem någonting som kallas för ett crack. Det erkänner jag. Det är som att berätta att jag tar droger. Ett crack. Och så tryckte jag på crack.exe. Så blinkade det till och kände att okej, dra ut nätverkssladden och så installerar om datorn. För det är ju kört liksom, från början. Så jag förstår att det är ganska enkelt för folk att få virus om man ger sig in i den världen och inte vet vad man gör. Jag vet inte vad jag vill säga med detta, men det är lätt att få virus om man inte vet vad man gör. Men om man vet vad man gör så klarar man sig jättebra utan.
Det är sant.
Så var det med det. Mm. Ska vi nu ta ett ämne där emellan, Jeppe, eller ska jag smyga på ett ämne till? Jag har ju faktiskt en mer än den här veckan.
Ja, du har ju det. Du har ju verkligen så briljerat.
De sista två är snabbisar. Så kör du lite piratbukt när jag ändå var inne och snackade om cracks.
Ja, just det. Piratbukt, partydux. Helt enkelt. Ni minns väl Piratpartiet höll på att säga Pirate Bay, och det är ju dit så det bara vissla om det och hamnade i rättegång för cirka 18 månader sedan och blev helt enkelt dömda till ett års fängelse allihop och 30 miljoner i skadestånd efter en ganska så spektakulär rättegång som livesändes av sr.se, numera Sveriges Radio.se.
Fast bara på radio?
På radio, ja. Och där... Ja, sr.se sysslar väl inte med så mycket annat än radio.
Väldigt lite tv där.
Ja, i alla fall. Där var ju klart, jag vet inte hur mycket du, men i alla fall jag hängde ganska mycket där och lyssnade på de här grejerna. Och det var ju, stod ju ganska klart att det var svårt att få de här stackars gamla gubbarna och kvinnorna att förstå vad BitTorrent överlag handlar om. Men det hindrar dem verkligen inte från att döma de här killarna. Alla har överklagat domen. Tingsrätten, och skulle ju då påbörja den här rättegången i hovrätten någon gång för ungefär ett år sedan, som inte blev av för att alla, jag vet inte om de drog på bevis och de drog på massa grejer så att de hann liksom inte få in det och putte hela chauffräsen fram ett år. Men den 28 september i år är det alltså dags för hovrättsvarianten utav Pirate Bay-rättegången. De har 8 rättegångsdagar inplanerade som ska distribueras någon gång emellan 28 september och 15 oktober. Tyvärr så lär det inte bli någon sorts cirkus precis som förra gången, utan den här gången så verkar det som att hela rättegången ska tas i sin helhet från hur den gick till förra gången, för att endast ett enda vittnesmål kommer att tas upp i den här nya rättegången. Resten kommer bara cirkulera runt förinspelade förhör från förra rättegången helt enkelt. Peter Sunde, som var en av dem som stod inför rätta, han ville gärna vittna igen men fick inte helt enkelt, och han tyckte det var lite galet och obegripligt. Så ja, av schemat att döma så är det ett förhör, resten är bara inspelade förhör av vittnen, av de anklagade och övriga som har vittnat, experter och sånt där. Så ja, det verkar som det kommer bli en rättegång som är precis likadan som förra gången. Vad tror du, Tommy? Åker de dit en gång till på precis samma grejer?
Ja, alltså, jag tror de kommer göra det. De kommer anses skyldiga till ett ekonomiskt brott. Vi har pratat om det ganska mycket innan. Och det är ju som så att de medvetet tog pengar utomlands i olika, tror jag, fonder. Den delen av målet är nog ganska klart. Frågan är om ansvarsrätten vid att distribuera torrentfiler. Vad det handlar om är att det är ju det är svårt för en domstol att förstå tekniken om man inte är inblandad i den. Vilket redan där tycker jag är ganska konstigt, för att det känns ju ändå som att de borde ha haft rätt kompetenta nämndemän som skulle sitta med i den här domstolen då.
Ja, domaren var väl till och med medlem i något parti som, eller någon sorts förening som vurmar för just upphovsrätten och dess bibehållande. Men jag håller med, jag tycker inte att alltså de här killarna vet ju precis vad de har sysslat med och så sätt. Men så länge lagarna ser ut som de gör så tycker jag ändå det är fel att de döms mot brott mot upphovsrättslagen. För de distribuerar ju faktiskt inte själva materialet. Men å andra sidan, det är inte rätt det de gör. Men å andra sidan, lagen är inte skriven på ett sätt att det faktiskt har hängt med den tekniska utvecklingen.
Mm. Nej, precis, alltså det är det som är problemet. Det är som någon skriver här i chatten, det är medhjälp till upphovsrättsbrott. Och på något sätt, jag menar, om man ser på lagen krasst, så hade inte The Pirate Bay funnits, så hade inte folk kommit åt det upphovsrättsskyddade materialet som distribueras på nätverket. Det är som den gamla BBS-lagen som finns, och det är det att om du driver en DC-sajt eller en FTP eller ett community av något slag, så är du ansvarig för innehållet. Problemet med en torrentfil, eller det briljanta med en torrentfil, är att ingen av datan finns ju i torrentfilen. Den pekar ju bara mot bitar som den sen slår ihop till en fil som blir någonting. Och vad definierar ett material, en digital kopia? Det är en jättesvår fråga. Jag menar, både du och jag är ganska inne i. Hej, hur mår du?
Nej, det var en sån liten...
En liten luring.
Ja.
Så att... Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Alltså, om jag ska sticka ut hakan kan jag säga att jag tycker de borde dömas. För att de vet mycket väl vad som för sig gick på sajten. De hade den goda smaken att moderera bort barnporr till exempel. Men lät andra saker vara kvar. De förlöjligade upphovsrättshållarna när de försökte påpeka för dem att det ni distribuerar. Det känns som att de vet precis vad de gör. Och med tanke på de pengarna som de har tjänat på sajten, så är det inte längre piratverksamhet. Det är liksom inte den goda sakens skull, utan det blir en verksamhet nästan i deras fall. Och, som sagt, det är en jättesvår fråga. Men jag som tekniker kan väl tycka själv att de visste vad de pysslar med. Är det ungefär vad du tycker är med, Pelle?
Ja, absolut. Ja. Sen är det ingen vidare sajt, men det är en annan fråga.
Ja, herregud. Det enda som är bra är att Anakata skrev Hypercube, som är ett ganska snyggt skriven mjukvara för att just hantera eller torrents, för att torrents i sig själv är ett briljant sätt att distribuera data. Förstår mig rätt, ibland så ser man lite okunniga människor bråka och gapa om att ja, men det är en olaglig torrentfil. Vänta nu här, en torrentfil kan per definition aldrig vara olaglig. Den innehåller bara en sammansättning av hur bytes ska plockas ihop när de väl alla bitar finns på plats. Det kan aldrig bli liksom olagligt. Jag vet inte, alltså, kolla bara, World of Warcraft skulle förmodligen inte, eller Blizzard skulle inte ha råd att distribuera World of Warcraft som de gör om det inte vore tack vare BitTorrent-tekniken. Så att och nu säger de i chatten att pengafrågan inte är bevisad, och det så är fallet. Så en gång, det var bara min personliga åsikt och vad jag tror jag citerar också i viss mån en DN-artikel där de försökte spåra pengarna från annonserna på The Pirate Bay som gick till något konto i om det var Holland och sen vidare till Schweiz och till en offshore-konto liksom. Det är lurigt, jag vet inte. Det känns inte som att de är så mycket pirater som de gärna tycker att de är.
Jag har ju lovat även från förra rättegången att återkomma med hur det går, så att jag lovar att medla precis vad som händer i den här del 2 av Pirate Bay-rättegången, så får vi se om någon fortfarande är intresserad. Tommy, nästa ämne.
Kort fråga bara, om de sänder det live igen, lyssnar de om alla förhör?
Absolut inte, det kommer inte sändas live.
Ja, då så. Då är saken biff. Ja. Då ska vi prata om någonting annat. De vill ha specialavsnitt på The Pirate Bay. Kanske, fast ja, jag vet inte, det är inte så mycket mer att säga än vad tidningarna skriver. Vi har ingen större insyn än andra. Så här är det, att 700 000 svenskar har en iPhone.
Hells yeah!
Jag är imponerad. Jag tycker det är fantastiska siffror. Det är alltså det är företaget Media Vision som har uppskattat då, eller de har frågat 4875 stycken slumpmässiga personer i åldrarna 15 till 74 om vilken telefon de har då. Och en av 10 svarar att de har en iPhone. Och det är enligt Statistiska centralbyrån så finns det ungefär 7 miljoner svenskar som är mellan 15 och 74. Superenkel matematik säger att ungefär 700 000 då personer har en iPhone i Sverige. Och jag är helt övertygad om att så är fallet. Att det faktiskt är 700 000 personer som faktiskt har en iPhone i Sverige. Jag tycker att det är, man ser iPhones precis överallt.
Underbart. Är det inte det?
Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är kul att smartphonen på något sätt tar marknad. Det känns som att den här gamla Sony Ericsson-eran och Nokia-eran är lite bakom oss. Det känns som att, vad fan, att inte kunna kolla mailen på sin mobil, det känns konstigt.
Jag tänker så här, när man ändå snackar det här smartphone, det här är ett uttryck som verkligen är i tiden. Om då tänker säljare, vi kan kalla honom Kurt, 50 år på jobbet. Som har bråkat med sina dumbphones, Nokias och Sony Ericsson i alla evigheter. Kommer att springa till mig minst 2-3 gånger i veckan med problem med sin mobil. Och han har nu fått erbjudanden från styrelsen att okej, du kan få en iPhone så vi får tyst på dig. Och jag är beredd att hålla med att smartphone, det ska vara mer avancerat. Men jag tror att alla hans problem kommer minska så fort han får igång en sån där. Jag kanske får hjälpa honom att ställa in, liksom, slänga in mail och sånt där. Men i övrigt tror jag det blir lättare för de här människorna med en iPhone. Och det lilla jag vet om Android, som jag ändå respekterar som en ganska intressant plattform, så tror jag att Kurt, 50, säljare, ska inte ha en Android, han ska ha en iPhone.
Jag håller ju inte med där, jag har ju min kollega.
Han har ingen nytta av att rota, ska jag meddela.
Nej, han har ingen nytta av att rota. Lika lite som heter han Bengt, har någon poäng med att jailbreaka. Min kollega är inte jättebevandrad bland datorer och teknik. Han är inte sådär superintresserad heller. Men han har en Android-telefon, han har en Gmail-ikon för företaget, kör då apps. Det är inte bara jag som är full, Camilla. Det är visst tydligen andra också här bakom.
Det var katten.
Det är alltid katten. Nej. Jag har satt upp hans telefon så att han har en lur, han har kontaktboken, han har Gmail, han har kalendern och han har YouTube. Och det räcker för honom. Han vet förmodligen inte om att man överhuvudtaget kan gå in i App Storen eller motsvarande marketplacen på Androiden och ladda ner nya program. Han bryr sig inte om det. Han är jättenöjd ändå. Så jag tror att du har helt rätt i det, att iPhone är en enklare plattform för nybörjaren och den vanliga användaren inom måsvingar att faktiskt lära sig, tror jag. Ja, det är...
Men om vi då tar vårt företag, ni har ju ändå valt att köra Google Apps för alla de där lösningarna. Vi har inga sådana, vi har bara egna varianter med Exchange och allting är nedlåst och VPN-varianter och hela den biten. Och det ska snacka snyggt med deras Outlook och grejer. Funkar det lika bra helt utan? De här människorna har ju inte ens ett Google-konto. De vet inte ens vad Google är. De skriver längst upp i fältet, längst upp till höger i deras IE, bland alla de här 8 raderna med bars som de har fått när de har installerat saker.
Ja, nej, det är sant. Det är helt rätt. Och det, iPhone vinner på dess enkelhet och dess komplexitet för de som vet vad de gör. Och vill du bli super avancerad så är naturligtvis, då har du jailbreaking-möjligheten och kan göra egentligen vad Fabian du vill med, är det Debian eller Darwin är det botten på den varianten också.
Men Tommy, om vi tar dina säljare idag, ni har väl ett antal säljare på jobbet?
Ett gäng.
Om alla kommer till dig samtidigt och säger vi behöver nya mobiler, vi har att välja på iPhone och Android. Vilken plattform får du minst jobb med? Är det Android för att ni kör Google Apps?
Ja, jag tror det. För mitt företagsdel, med att vi kör Google Apps och Gmail hookar så jättevackert in just i Google Apps, så är det ju för våran del. Men jag menar, ett generellt företag i Sverige så skulle jag alla dagar i veckan säga iPhone, utan tvekan. Om min mor pratar med en ny mobil, hon vill gärna ha en och kan mejla med, då skulle jag säga iPhone, morsan. Det är en jättebra lösning. Sen så finns det alltid människor som är lite mer avancerade. Android har en bit kvar att gå, och det har jag sagt innan också. Det är inte helt där än, men jag hoppas på att Gingerbread eller 3.0 som kommer i jul kommer på något sätt sammanfoga hela systemet. Vi får se vad som händer. Men ännu en gång, iPhone. Jag rekommenderar till alla människor som är osäkra på om de ska ha en iPhone eller Android. Köp en iPhone.
Och där fick vi ändå med lite iPhone och Android. Tommy, har du något annat? I och med att jag har nästan slut på ämnet. Jag har en liten grej, men den kommer liksom nästan som en uppföljning på en av dina här. Så att, har du något mer att ge oss?
Jag har ju det. Det är en liten grej som jag lyckades ramla över här av en ren slump. Lisu, vet du vad det är på, va?
De som försöker sälja en laptop för 4990 spänn på tv, och så står det kreditkostnad längst ner på 11-12 000. Ja, känner jag till.
Precis, Tom. I Danmark då så försöker Lisu kränga en iPad 3G med 64 GB hårddisk för 269 dansk kronor i månaden. Problemet är att förutom att Peter levererar den, som chatten skriver här, så ska de betala 269 danska i 65 månader. Med nuvarande växelkurs så blir det ungefär 22 401 kronor för den här iPaden. Men som Lisa själva skriver, den kommer ju ändå färdiginstallerad.
Ja, det är sant.
Men 22 000 är inte farligt för en iPad, va?
Nej, verkligen inte. Och det här ger mig faktiskt öppning att ta upp Lisi en gång. Jag hoppas för alla skull i våran chatt och alla våra lyssnare att ni inte har någonting från Lisi. För det finns ingen så dålig affär du kan genomföra i Sverige som att handla någonting från Lisi. Då är det alltså betydligt billigare att ta någonting på ganska lång avbetalning hos Elgiganten, Siba, Mediamarkt, var som helst. För de här räntorna som Lisi slänger på i sina, Lisi, det är ändå en sorts leasing som du inte har någon nytta av i Sverige överhuvudtaget. Där du kan köpa saker på räntefri avbetalning. Där det enda du egentligen går back till är avi-avgift eller sånt där. Det är där de får in ett par kronor. Håll er bort från Lisi. Och dyker upp en sån där Lisi-reklam i tv någon gång och ni har en PVR, pausa och läs den här texten, så får ni se vad... För det går fort och det är väldigt liten text. Det är så sjukt mycket pengar de ska ha för prylarna. Saker som kostar 5 000 ska de ha 12-13 000 för i slutändan när man slår ihop allting. Och, ja, det är helt sanslöst. Jag förstår inte att företag, att någon kontaktar de här överhuvudtaget.
Och som ni alla vet, veckan startat presenteras ju av Lisu den här veckan, såklart. Så att... nej, det gör det inte. Det vore konstigt, Jesper. Och jag håller med dig.
Köp iPad på Lisi.
Köp gärna oss. Vi drar av 100 kronor. Eller två.
Har de inte varit med i plus? Alltså jag skulle förvåna som Lisi inte har varit med i plus. För det känns som ställen dit dumma människor som går på såna här grejer hamnar. Det är lite med lyxfällan. Folket hamnar säkert där med Lisi. Lisi är ett enkelt sätt att vara med i lyxfällan. Så vill ni vara med i tv och inte bli tagna till Idol, så köp något på Lisi för guds skull. Ja. Jag har hyst lite agg här, Tommy.
Ja, det får man göra, Jesper. Jag förstår dig, för att som Sebson säger i chatten här, får man ens göra så? Alltså ur konsumentlagar och annat. Det känns som att man lockar någon att göra någonting där man inte förstår konsekvenserna, och det känns ju inte helt färskt.
Man kan likna Lisa lite vid ett sms-lån, kan man säga. Det är hiskeliga räntor, så vet ni det också.
Precis. Om det finns en stor klump med text under erbjudandet på tvn som syns i en sekund, don't. För det står någonting i den texten som inte kommer vara fördelaktigt för dig i slutändan.
Ja. En liten räkning här, Tommy. Mm. Du kan köpa en mini-notebook från Acer med 10,1-tums skärm för kontantpris 3299 kronor på Lise eller betala 119 kronor per månad i 59 månader. Då kommer du ha betalt 7021 kronor för den här datorn. Alltså mer än det dubbla. Och det här inkluderar då inte... visst, det inkluderar leverans- och installationskostnad, men det kommer inte inkludera avioavgifter och den sortens kostnader. Så att du kommer betala mer än så. Helt sanslöst är det.
Helt galet.
Måste ta något ännu dyrare, typ ett kylskåp här. Jag tar ett kylskåp, Tommy.
I så fall.
Kontantpris 8999 kronor. Eller 269 kronor i 62 månader. 16600 kronor.
Mm.
Går du och köper den där på valfri elkedja så kanske du får den för... Kostar den 8999 kontant så kanske du får den för 9394 med avgifter. Och då den... ja, det är helt sanslöst.
Mm.
Så, nog...
Scary. Ska vi se, det var egentligen alla ämnen jag hade på detta. Hade du någonting mer lite mer där också om iPad, Epe? Någonting med VLC kanske?
Ja, jag tror jag nämnde det i försån här, men jag kan väl ta det i programmet här också. VLC är den här programmet som vi alla älskar på våra Linux-installationer, våra Macar och våra PC-datorer. Programmet som på något sätt satte slut för det här installera codec som man hittade på nätet. Det var bara att kasta filerna på det så funkar det. Nu finns det på App Storen i och med att Apple har ju släppt lite på tyglarna och nu har även Google Voice hittat in det till exempel. Och just VLC som... på något sätt har varit en dröm att få in för att spela upp all media. Den finns till iPad och är på gång till iPhone. Jag provar att slänga in den på iPad. Tyvärr, eller som tur är, det beror lite på hur man ser det, så har jag lagt in 4.2-betan. Och i 4.2-beta fungerar VLC nästan till inte alls. Du kan inte ens starta MKV-filer. Den kraschar med en gång. Slänger du på lite X-filer eller DivX-filer så får du ljud men inte bild. Jag har läst däremot att de som har den tidigare varianten som inte är beta, vad blir det då? 3.2.2 eller 2.1 eller något sånt där. Där fungerar i alla fall X-filer och sådär. Slänger du på någonting i 720p i MKV-format, då säger den att prestandan helt enkelt inte räcker till. Och då får du lite sådär choppy video och ljud. Men är man en DivX och X-filer-konsument och har en iPad så verkar VLC lösa dina problem för tillfället. Så har vi sagt det också. Så ta och kika på det. Finns på App Store och kostar extremt gratis.
Ja, det var ju väldigt underväldigande på alla möjliga sätt. Jag skulle försöka, eller jag installerade ju VLC och det funkar alldeles utmärkt. Men det, alltså, jag vill ju ha ett filsystem på den här lilla goa iPaden.
Jag insåg ju med en gång att AirVideo är alldeles nöjd. Det finns ingen anledning att lagra sakerna på prylen om jag inte behöver. Helt speciellt med att det speciellt med tanke på att AirVideo kan plocka in 1080p eller 720p-filmer och streama över dem i hög upplösning ändå. Så är det problemet löst.
Ja, nej, jag är helt med dig. Alltså, jag är ju fortfarande jättesvårt för att synka min iPad. Jag har ju fortfarande inte kopplat in den egentligen och gjort en synk med den. Och AirVideo löser det snyggt. Ni som inte vet vad det är så är det helt enkelt en serverprogramvara som du köper en dator någonstans i nätverket och den tar dina mediafiler, enkodar om dem, eller transkodar som det heter, ut på nätverket så att ja, din iPad eller din iPhone eller Android tror jag inte än kan ta emot den här strömmen av data och visa filen i princip i realtid. Det gör att du kan trycka igång en 1080p MKV-fil på din lilla iPad. Kvaliteten blir ju en streamad lösning, men det funkar väldigt, väldigt bra. Så bra att jag slängde upp en extra liten server i huset här, bara för att i alla fall nuläget skicka ut lite AirVideo-pilar. För precis som Jeppe säger, att behöva synka saker för att när man vill kolla på någonting då kan man lika gärna gå till tvn och kolla på det.
Macopat säger också här att VLC är ju trots allt gratis, så det är ju bara att prova. Men det kanske funkar för dig. Vi var väl inte... Är det inget jag kommer att använda i alla fall?
Det finns inget sätt på något sätt att typ mappa upp en nätverksenhet över nätverket och få upp den på iPaden och komma åt filerna? Nej.
Inte vad jag vet, men det kan ju inte vara möjligt i och med att du har tillgång till någon sorts folder för just det programmet där du kan mappa upp den.
För jag har ju sett att Dropbox Eller nej, förlåt mig. Vad heter det här? Stanza Readern? Eller om det är någon e-boksläsare som kan komma åt Dropbox-enheter och sånt där.
Ja, då måste du ha filstödet i programmet. Och det kan väl i och för sig de här lägga in. Till exempel Goodreader är en sån som kan snacka med Windows Live. De har väl också någon sån här cloud-tjänstlagring. Precis som Dropbox kan du spela upp grejerna där. Men då måste ju filstödet finnas i det programmet också. Och det är väl ingenting de har kikat på. För de vill ju trots allt vara med i App Storen. På den tiden de blev godkända. Men nu finns ju egentligen ingenting som hindrar folk att se till att det finns stöd för i princip alla möjliga filformat. Jag menar, kan de stödja Xvid och DivX eller AVI-filer generellt på en Apple-produkt, så kommer det är nog rätt många just nu som uppdaterar sina appar med lite sådana, i alla fall Xvid-kodeken, för den är väl gratis. Då är det bara att peta in den och se till att det stöds, så kommer nog många program ha stöd för det snart.
Det finaste som har hänt mig i senare tiden, i alla fall i datavärlden, det är just Rock Player till Android. Det är helt, helt fantastiskt. Den kör ju Xvid och det mesta faktiskt man slänger på den. Lite som VLC för Android-världen. Och då kan man köra till exempel tv-serier som man lagligt har rippat från tv-sändningen.
Mm. Jo, ja, men det är bra.
Så är det. Ska vi kanske ta och runda av den här showen för den här veckan, så ska jag nyktra till nästa vecka. Om du harangar så ska jag dricka lite vatten eller öl.
Ja, innan vi harangar tänkte jag bara dra snabbt något som vi inte nämnde i förshowen. Det är kanske bra. Sånt här kan vi ju egentligen hålla i slutet av showen. För jag tror att varje gång ett nytt avsnitt kommer så vill folk på nyheterna med en gång. Så att det kan passa sig bra. Forum.slashat.se, det är där det händer. Det är där vi löser existentiella frågor och även teknikfrågor. Vi snackar allt där. Och nu har jag varit lite slarvig på sistone, men jag ska in där och läsa i kapp det senaste. Men där snackas allting som har med teknik och nörderi och spel och hårdvara, mjukvara och datorer och allt att göra helt enkelt. Och passar det inte in så finns det en allmän kategori där du kan fråga om allt. Utöver det så finns det då på twitter.com/slashat. Och jag och Tommy, vi sysslar även med saker utanför Slashat. Och Tommy, han finns på twitter.com/tommynu. Och det är Tommy med IE och inget Y. Så Tom IE, NU. Han är bloggare på Podsemski. Det är Podsemski med Z-P-O-D-Z-E-M-S-K-I. Jag finns på twitter.com/JesperSoderlund. Det är Jesper med Z. Och jag finns även på jesper.se. Och det är Jesper med Z där med. Vi finns på slashat.tv med lite små videorecensioner, lite rapporter från olika event vi har varit på. Allt från Dreamhack till Retrospelsmässan till Star Wars, eller så, Starcraft 2-kön.
Epic.
Ja, den är mycket bra, missa inte den. Vi finns på facebook.com/slashat, antar jag att det är. Och Peter Match, live.slashat, tisdagar 19.30. Annars är en extremt hip adress, i alla fall under tisdagar kväll. Nej, inte Idol på.
Och sist men inte minst, i alla fall i en vecka till, så har ni ju Svenska poddradiopriset. Rösta på Slashat om ni tycker att vi är värda en röst. Vi är med i 3 eller 5 till och med kategorier. Och kategorierna är exakt som följer. Bästa teknik och vetenskap, bästa kultur och nöje, bästa amatörkanal, bästa originalkanal och bästa svenska kanal. Tycker ni om det vi gör så ska det naturligtvis gå in på vote.slashat.se och lägga en röst på oss. Det kostar er en e-mailadress. De lovar inte spamma er, och det får man tro på. Det är Daytona, en rätt stor mediebyrå här i .se. Så var det med det. Så att det ser bra ut än så länge, men det har sett bra ut innan och gått sämre. Så torsdagen den 30 september. Då vet vi. Sebson frågar Epe, hur ska vi fira om vi vinner?
Alla får en iPhone.
Alla får en iPhone. Rakt av. Det är alla.
Vi får jobba lite extra, Tommy. Ja. Vi får diska efter vi har checkat på restaurang och sådär för att hålla ner kostnaderna. Men we'll make it happen.
Det ni inte ser just nu, det är världens största Lisi-claimer i botten på showen.
Eller så är det jag som håller fingrarna i kors här, hårt.
Ha! Det är ett par 300 000 rader Verdana 3 som berättar att vi kan inte hållas ansvariga för saker som vi säger i showen. Eventuella priser och utdelningar kommer inte att ske. Det där vanliga snacket.
Vi har ändå skickat en iPad-kartong till en lyssnare en gång i tiden. Vi kan ju göra detsamma med iPhone-kartongen.
Precis. Det har hänt innan. Vet du vad, Epe? Nu ska vi sluta flumma. Vi ska gå rätt in i det som kallas för eftershowen. Ni som lyssnar off-live istället för live, ni får inte vara med om detta. Det är ju så att om vi kör live så har vi möjlighet att faktiskt recappa det som har hänt. Ta några öl till och ha lite mysigt på live.slashat.se. Ni hör att Jeppe har ölen redo och även jag. Så nästa vecka, om du har en möjlighet, tisdagar 19.30 till någonstans 22.00, så får du vara med oss och dona om Ustream vill vara med oss. Idag har det funkat ganska bra. Ska du tacka för oss, Jeppe, så tackar jag för dig.
Ja, jag får tacka för dig och för vote.slashat.se.
Bring it. Kudum.
Ska du tacka för mig, eller?
Nej, jag har redan tackat för dig. Jag
tror så.
Var det inte slut där?
Nej, eventuellt.
Eventuellt. Vi får se. Även detta är drunkest ever. Jag ska inte dricka whisky. Det är precis som lastbilschauffören säger. Jag är snörfull.
Är det så?
Nej, det är inte. Men jag är på väg.
Då avslutar vi showen nu. Slash out.